Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Spelar in då. Och du, och du pratar.
Ja, jag pratar. Jag ser ju att det rör sig där.
Ja, ja. Ja, jag har ju rusat in precis och satt mig bara här. Jag kommer ju direkt ifrån Skåne.
En helt sjuk resa det där.
Ja, det är långt.
Ja, men det är ju det.
Ja.
Jag tänkte på dig faktiskt igår när jag vaknade, men jag tittade på förmiddags-tv igår. Mm. Och såg motorvägar i Skåne, vattenfyllda. Alltså träd som i stort sett låg ner i.
Ja, det var jag ju den motorvägen jag skulle åka på.
Ja, jag vet. Och jag tänkte liksom, men don't do this.
Mm. Mm. Jag kan säga att du hade en vän i min sambo hemma som tyckte också att det här är helt galet. Vad ser du på tv vad som är? Och jag bara, ja men det är journalistiskt intressant också att vara på plats. Ja, det tyckte inte hon.
Nej.
Otroligt vad det blåste. Man körde förbi på motorvägen då, dels på ena sidan så var det ju vita jets som gick ut i bukten. Riktiga vågor liksom, med vitt lödder på. Och sen körde man om lastbilar som hade fått ställt sig in till sidan för att inte blåsa bort. Så det var dramatiskt. Jag vet inte hur mycket det gick fram på tv-bilderna.
Men jag tyckte inte mycket. Jag såg ju på tv då. Och ja, men man såg att bollen betedde sig konstigt ibland.
Ja, precis. Den stannade i luften.
Men man fick inte den där känslan av att det blåste orkan. Liksom,
eller? Nej.
Det var ju byar. Vad fan hände med bollen nu?
Mm, precis.
Så nu, ja, den kom tillbaka. Vad konstigt.
Det ska ju vara 14 sekundmeter i grunden och sen... Någonting på 21 i byarna. Vångavallen låg precis i vindriktningen. Liksom, så det var verkligen, i första halvlek hade ÖSK 100% motvind.
Fråga, har du någonsin varit på Vångavallen utan att det har blåst?
Ja, jag har varit
mer än rimligt.
Jag har varit massor av gånger på Vångavallen och det har varit stökigt flera gånger, men inte på den här nivån.
Nej, så
det jag försöker få någon poäng i, det är liksom hur mycket det här påverkade matchbilden. Det var helt sjukt. Alltså nu var det inte helt lätt att spela i medvinden heller. Det såg man kanske främst på Trelleborg i första halvleken när den här nigerianske mittbacken försökte slå långbollar.
Mm. Och de blev väldigt långa.
Ja, de är jättelånga. Så det kan ju vara jobbigt att spela motvind, men det kan ju också vara lite väl lätt att spela i medvind. Så det, ja, helt enkelt, det påverkade matchbilden extremt mycket.
Däremot så var väl planen inte, alltså en timme innan så var de inte säkra på om de skulle spela för att det var så vattensjukt.
Mm.
Det tyckte jag inte man, ja visst, det var väl blött och så, men det var ju inte så att bollen stannade här och där.
Jag satt ju och modererade kommentarer och det blev lite konstigt tyckte jag med att folk var extremt hårda mot ÖSK i första halvlek där. Mm. När man själv var på plats och såg och hörde liksom, jag satt mitt under taket och det är så här korrugerad plåtläktare.
Så det slår?
Ja, det fräste så här, när, i vindben och så hörde man bara...
Endast på Vångavallen.
Ja, så det var extremt mycket så. Och sen har ju inte det någonting att göra med hur målen kom till, det kan vi säga. Men det präglade absolut matchbilden och det såg man ju sen i andra halvleken också där ÖSK då tog över totalt.
Mm.
Och inte bara då genom att de var värdelösa i första och briljanta i andra. Och Trelleborg var absolut tvärtom då, utan det var stormen som la reglerna.
Hans.
Ja, bestämde reglerna för matchen. Ändå, det var ett väldigt, väldigt kostsamt misstag som gav 2-0 strax innan paus.
Ja.
Hur såg du det på tv?
Helt ärligt, jag hade ganska svårt att tro mina ögon. Man gör misstag, det gör alla fotbollsspelare. Och liksom, men det här var ju på en nivå så att det var nästan svårt att inte skratta. Utan att vara elak mot de inblandade. Det där, när de ser det i efterhand, de inser att vad är det som händer.
Ja. Ja, det som händer då, ni som inte har sett det, är ju Daniel Hultqvist som till slut slår en väldigt kort bakåtpassning som Haris Berkic kommer emellan. Och sen så kommer William Eskelinen ut extremt svagt och tveksamt.
Ja, alltså,
och kan runda bara honom och rulla den i öppet mål.
Ja, Eskelinen är ju i grund och botten före forwarden.
Så uppfattar jag också.
Men på något, han kastar sig, men på något sätt så missar han bollen.
Mm. Jag uttryckte det som att det ser ut som att han agerar precis som att Haris Berkic inte är där. Han springer
eller att
fram
han blir
till...
väldigt förvånad över att han finns där plötsligt.
Han springer fram till bollen och parerar för att sparka bort den. Och när han ska göra det så är bollen inte kvar längre.
Nej, men någonstans det går, den där svaga bakåtpassningen eller Eskelinens agerande, det går inte att ursäkta det. Liksom. Sen är det inte, man har inte mördat någon, det är inte på den nivån.
Utan,
men det är ett våldsamt svagt agerande från de två.
Mm.
Och det kostar ju massor såklart.
Ja, absolut. Det var ju som att dra undan mattan på hela laget. Och sen var det ju flera inblandade, kan jag tycka. Om man tittar på sekvensen så är det väl en 3-4 sådana här 50-50 dueller som förloras i rad precis innan, som leder fram då till att Hultqvist ska spela bollen tillbaka. Men det var för dåligt helt enkelt.
Ja, men det var för dåligt. Mm.
Och det tror jag de inblandade, nu pratar jag inte med William efteråt den här gången, jag har gjort det många gånger förut. Det blir ju så.
Mm.
Alla målvakter, man har pratat med Oscar, vet jag, tappar det totalt på mig när jag kom fram till honom en gång till. Liksom, så här, att du fan kommer alltid fram när jag
bara
gjort
när jag har gjort fel. Ja. Men är inte det målvaktens jävla lott?
Ja, men det är ju det. Ja. Det är ju det.
Du gör ju inte mål särskilt ofta.
Nej, och det sa jag till, bara rycka på axlarna och säga att ja, men det är ju som det är, Oscar. Mm. Och sen höll jag inte riktigt med, det är klart att rädda dem en straff eller friläge. Så är man ju där och tar lite citat kring det också, kan man tycka.
Men det är nog betydligt jobbigare när man har gjort fel att
man har ju...
svara på det då.
Ja.
Rent state of mind, det är kanske inte så roligt. Men det är väl sånt man får lära sig att göra helt enkelt. Ja, bara.
Det var mot Utsikten senast då, som William gjorde en riktig groda.
Mm.
Och William är ganska stark i det, han duckar aldrig för frågor. Nu hann inte jag helt enkelt fråga honom igår, kommer jag väl göra i veckan antar jag.
Och det, i grund och botten finns det inte särskilt mycket att säga om den där situationen, det tror jag inte han tycker heller.
Nej, det
blev fel.
Ja,
sen varför kan man ju det man kan diskutera tycker jag är visst, jag vet att du och jag inte är helt överens där kanske, men som du säger mot Utsikten, han har gjort några ganska grova tavlor. Och det kostar. Och det finns två målvakter till.
Mm.
Jag vet inte. Jag ska inte säga att man ska byta målvakt nu. För att han är den mest rutinerade av dem och så vidare. Och kanske klarar det här mentalt bäst. Det kan inte jag bedöma egentligen. Men till vilken gräns ska det gå? Hur många gånger ska sånt här hända?
Ja,
alltså målvakter är ju för en del en helig ko, man byter inte ut dem för att det är psykologiskt fel. Men har målvakter mycket svagare psyke än någon annan fotbollsspelare? Jag vet inte.
Grundregeln är väl att man inte byter fram och tillbaka så mycket.
Ja, man hattar inte så mycket.
Nej,
men det har han ju verkligen inte jävligt gjort.
Nej, verkligen inte. Och sen är det ju att Daniel Strindholm är ju precis tillbaka från i full träning. Då har inte spelat den matchen. Sen han gjorde de här inhoppen för William Eskelinen förra hösten då, när han bland annat då Trelleborg borta, var har jag för mig.
Ja, det kanske har varit.
Ja, han stod i tre matcher.
Man måste ju ställa frågan. Jag säger inte att de ska byta målvakt i nästa match på grund av det här. När ska man byta målvakt då?
Nej, precis. Det måste i alla fall vara en fråga.
Mm.
Som är uppe på bordet lite om man har, det är helt uppenbart att många supportrar har ju helt tappat tålamodet med William Eskelinen. Nu tycker jag laget har släppt in och är 21 mål på 17 matcher. Det är inte så att det regnar i en mål bakåt.
Verkligen inte.
Och då kan jag inte riktigt se att det är målvakten som är det stora problemet. Det är ju målskyttet som hade
det, är de det gjort, stora problemet.
Hade
definitivt.
De gjort en liksom en normal utdelning på målen, så då hade ju ÖSK varit i en helt annan situation nu.
Det är väl inte jättemånga som har släppt in färre än ÖSK, men det är
nej.
Bara en eller två som har gjort färre också.
Ja, men William Eskelinen, supportrarna verkar ha tappat tålamodet. Vi får se om Christian Järdler också har gjort det.
Såna här dagar, nu reste sig ÖSK förvisso och tog en poäng, så jag inte fick, tog en poäng. Vilket gör, men alltså supportrarna tappar väldigt lätt tålamodet med ÖSK. Med Eskelinen, med alla.
Ja.
Alla är ruttna, alla är värdelösa. Ja.
Och speciellt i kommentarsfält förstås.
Ja.
Man kan väl komma ihåg förra gången, om man ska vara lite rättvis mot William Eskelinen, så förra gången ÖSK tappade eller räddade poäng i slutsekunderna, så var det ju på grund av att William Eskelinen gjorde en frilägesräddning i slutet mot GIF Sundsvall.
Mm.
Men ja, några svaga insatser helt klart av William Eskelinen, som får väl vässa sig precis som hela laget. Nu är det 5 kryss och då 7 utan seger.
Mm. Det är totalt 9 kryss, va?
Ja, så är det överlägset flest i Superettan.
De förlorar inte ofta.
De är väldigt svårslagna. Det är de, men det här att de inte kan vinna börjar bli riktigt jobbigt. Sen kanske vi ska också ta upp Kevin Walker. Var det en typ modern ÖSK-klassiker vi såg det?
Ja, men lite var det ju det. Nu var det ju inte... Hade den avgjort matchen och satt dem på ett vinnarspår, så hade det kanske mer varit så. Men den är ju fin, såklart.
Jag undrade varför de jublade.
Ja, men jag såg inte heller. För den studsar, den sitter ju bortre gaveln högt. Mm. Sen åker den ner på något sätt och studsar ut igen.
Mm.
Så jag såg inte omedelbart att den där är i mål.
Nej, men jag trodde att det var någon som nickade typ i stolpen eller något.
Mm.
Men ja, det var ju väldigt, väldigt oväntat att han skulle sitta. Han skulle dra dit den i krysset från hörnflaggen.
Men som du också påpekar efteråt, det här vinden som ju gör väldigt mycket av det målet, såklart.
Ja. Bra. Det kom lite ÖFK-nyheter också. Jag tänkte att vi skulle diskutera det utifrån elitlicensen som ju vi har erfarenhet av här i Örebro.
Yes, we've been there.
Det som har hänt då, det är att Östersunds FK som vanligt är på ruinens brant och behöver få in mycket miljoner.
Mm.
Det är ju den här Peja Lindholm som är någon typ av
ledare. Är han inblandad?
Ja, han sätter sitt goda rykte på spel.
Han curlar det där laget alltså.
Ja. roligt. Ja, det som har hänt, det är att de återigen då, får man väl säga, utan att vara allt för syrlig, så har de hittat en lösning. Och i det här fallet så är det att man har fått en donation av aktier från ett läkemedelsföretag som då i marginalen, kan vi påpeka, inte finns egentligen. Det går inte att köpa deras produkter, för att de håller på att utveckla någon typ av smärtstillande medel som man ska applicera på kroppen med som en deodorantstick. Det är grejen.
Det låter alltså som någonting som kanske eventuellt någon gång.
Ja, det kanske eventuellt någon gång kommer ut och blir en produkt som vi kan köpa. Nu blir det här alltså, den här donationen blir värderad till 6 miljoner kronor i Östersunds...
I budgeten då?
Ja, i bokslutet. Så balansräkningen där. Så ja, det är ju grattis till ÖFK.
Vilket då räddar de deras elitlicens en gång till.
Ja, precis.
Någonting som man inte riktigt vet finns.
Mm, mm. Och jag,
de är duktiga på den här balansakten, att det känns ju väldigt mycket som nu är det hittepå igen.
Ja.
Vi måste göra något åt det här.
Ja, okay. Man skulle ju vilja se en genomgång av alla de här räddningsaktionerna. Hur mycket reda pengar som har kommit in. Vi har ju den där Libyen-spåret. Ja, de skulle få jag tror att de skulle få en halv... Jag kanske inte ska säga. Men de skulle få väldigt, väldigt mycket pengar för att utbilda libyska landslagsspelare. Jag kan inte minnas att det har funnits någon libysk landslagsspelare i ÖFK. Det här är ganska länge sedan. Och det har varit räddningsaktion efter räddningsaktion.
Ja, väldigt många intressanta och konstruktiva sätt att... Och som örebroare då, vi var ju med när ÖSK tvångsnedflyttades. Alltså med liten margin. Jämfört med... Med det här, nu är inte Östersund de enda som har kommit undan, med Helsingborg, IFK Göteborg och så vidare. Men jag undrar om inte ÖFK ändå är på väg att vinna hittepålösning mest och komma undan lösningar. Med. Mm.
Ja, ja, precis. Och det är någonstans där man landar som örebroare, tycker jag. För att jag, när jag såg den här nyheten så delade jag den på Twitter, som jag tänker fortsätta kalla det. Och blir lite uppjagad.
Mm.
Och sen när jag tänker lite efter så kanske jag ändå vill liksom nyansera det lite grann. Jag tycker ju inte att licensen ska vara ett vapen för att sätta klubbar i konkurs. Elitlicensen, när den fungerar, ska ju liksom bara folla in folk eller klubbar liksom, så att de sköter sig skapligt.
Ja, men det ska väl mer vara en säkerhetslina,
ja,
än något annat.
Ja. Sen blir det ju väldigt konstigt trovärdighetsmässigt för elitlicensen och licensnämnden om de här kreativa lösningarna upprepas många gånger.
Mm.
Och dessutom då får man ju som örebroare också en tydligare och tydligare känsla av att ÖSK just var ett statuerat exempel.
Jag tycker att det är helt omöjligt att tänka något annat.
Hur man ska hantera elitlicensen tycker jag inte är, det är inte så, ja, det är ju enkelt att säga att klubbar ska straffas. Mm. Och sen kastas ut och i affekt och med det arv som vi har här i Örebro, så är det väldigt lätt att gå på den linan.
Det är jättelätt att känna och ja, bli bitter.
Ja,
och
verkligen.
Amen, vi då?
Tänker man lite större perspektiv så tycker jag väl kanske inte att man ska använda licensen på det sättet. Men återigen, det är ett jättestort trovärdighetsproblem om klubbar som Östersunds FK bara kommer med nya kreativa lösningar år efter år. Då måste man ju till slut sätta ner foten. Och det här lösningen, den känns ju parodisk.
Det luktar hur illa som helst. Ja. Och jag säger, en gång är ingen gång, fine. Ibland, du kan hamna fel, det kan bli tok. År efter år.
Det känns ju som att hela klubben har ju hamnat i en omöjlig situation när man försöker trolla med knäna. Och det kommer folk från kulisserna hela tiden och inte sällan ansiktslösa och rädda den där klubben gång på gång. Men ja, vi får se hur det blir nu. Jag tycker väl det borde ju vara en stor söklampa på licensnämnden i det här fallet. Man måste ha mera pengar och ganska snabbt.
Okay.
Så vi spänner fast säkerhetsbältena och förväntar oss flera kreativa
ja,
lösningar.
Ja, det gör vi verkligen.
Mm. Det ska bli spännande.
Ja.
Ja, ska vi göra en sillgenomgång?
Mm.
Det är ju fortfarande öppet en bra stund till. Det är 6 augusti idag när vi spelar in det här. Och det är öppet till 31 augusti. Så ÖSK har ju ganska god tid. Jag påminner återigen om 2019 när ÖSK värvade väl 3 eller 4 spelare de sista 4 timmarna. Hymmet året där, Dennis Hymmet och Romain Gall var det, och sen morgonen efter blev det ju klart att det var Rasmus Karjalainen som hämtades in från Holland också, Nederländerna, och sen skeppar man ju iväg samma kväll, så satte de ju Robin Book på tåg till Jönköping.
Mm. Så det var en annan plånbok då.
Rasmus Karjalainen var ju en finsk landslagsforward som var på väg till EM på den tiden, så det var en annan hylla som vi populärt kallar det. Vi jobbar ju stenhårt med att få fram namn på vilka ÖSK är intresserade av. Jag famlar lite, det måste jag känna. Men nu känner jag mig ändå som att jag är jädlar tätt i spåren.
Mm. Men det beror väl lite på också att de där hyllorna längst ner, det är så dåligt ljus där.
Det är dåligt ljus.
Man har inte sett det.
Ja, ja.
Det finns allt möjligt.
Ja. Men jag känner mig lite grann som en sån där i gamla westernfilmer, du vet, när de kommer fram till en gammal lägerplats. Det ryker lite i eldstaden, ja, och man kan se att de har varit där.
Hästen har nyss bajsat också.
De var här för 4 timmar sedan.
Och så känner man lite på marken.
Ja, den mentala bilden vill jag att ni ska ha i min jakt då på Christian Järlers jobb. För vi kan nog säga nu att jag har en 3-4 spelare som jag vet att inte kommer spela i ÖSK. Och det,
jag skulle kunna säga fler.
Ja, precis. Men ändå är ju, jag är rätt säker på att den här spelaren var den här spelaren som ÖSK hade klart med i stort sett. Som Gärder pratade om, som kanske då till och med skulle spela mot Trelleborg.
För en dryg vecka sedan.
Ja. Mm. Och hans namn är Agon Sadikko. Det är en finsk U21 landslagsforward som tillhör Rosenborg. Han kom dit ifrån Honka tror jag. Okay. Inför den här säsongen. Jag har spelat lite i norska elitserien, har inte fått jättemycket speltid och har nu sökt sig någon annanstans, alltså för att få speltid. Och det blev inte ÖSK, utan det blev till slut då, som Gärder sa, att det kom ett bud utomlands ifrån. För Sadikko var det inte det, det var ju ett inhemskt bud.
Finland?
Nej, men norskt då. Han alltså, var ju Rosenborg till start, blev han klar för i fredags. Jag har uppgifter på att det var han och det stämmer ju ganska väl också.
Det låter ju rimligt.
Ja. Mm. Så det var det då. Agon Sadikko var Mr. X kan man säga. Sen finns det också uppgifter på att ÖSK har hört sig för med William Dahlström, före Degerfors. Mm. Anfallaren som gick på lån ifrån Halmstad till Örgryte förra veckan. Den vet jag inte trovärdigheten på eftersom... Dahlström är ju verkligen inte den här djupledslöpande anfallaren som ÖSK vill ha.
Nej, jag tror att det är säkert så att de kanske har hört sig för. Det vore väl inget konstigt, men det är ju inte vad de behöver efter att ha tagit hem Kalle Holmberg.
Nej, det är lite,
det tycker inte jag.
Lite samma. Och sen då har vi också fått, den har ju du fått också uppgifter på att ÖSK skulle vara ute efter den här Benjamin Mbunga Kimpioka,
ja.
AIK-anfallaren som har meriter från Sunderland bland annat. Mm. Han var ju där och var ungdomsproffs och väldigt lovande tillsammans med Joel Asoro. Han är ju fastvuxen, han tillhör ju absolut inte framtidsplanerna i AIK då. Jag pratade med Christian Gärder igår och då sa han att det är en spelare som vi har koll på och har varit i kontakt med, men han vill inte spela i Superettan, säger han. Och man kan ju också koppla det till vad Gärder berättade veckan innan, om vi ska lägga pussel som polisen här, så sa ju Gärder att han har ju varit i kontakt med spelare som är i allsvenska klubbar och är nöjda med det även om man inte får spela. Man ser sig själv som mer som en aktie kanske då med, som man inte vill stämpla Superettan rakt över. Då är det bättre att tillhöra en allsvensk klubb och inte spela.
Och inte spela. Mm. För mig är det relativt obegripligt.
Men... Ja, det är lite deppigt. Så Kimpioka blir det inte heller. Och sen så finns det det här, kollar jag det även upp då.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här det är ett fansforum från Svartvits forum kom igår tror jag. Marcus Mikail, en vänster wingback. Jag testade det namnet på, han spelar IFK Haninge. Mm-hmm. Unglovande BP, en BP-produkt som ska vara duktig. Jag har inte sett honom själv.
Hur ung?
Han är 20-årsåldern där någonstans. Och jag testade det namnet på Christian Gärdler och han sa en duktig spelare som är mer för framtiden. Mm. Och det innebär nog att då är man inte prioriterad.
Jag pratade med Christian också häromdagen och han sa just att det finns ju två egentligen kategorier av spelare som de tittar efter. Dels är det ju förmodligen den här typen då som är unga som ja men Samuel Dahl-typer som man kan ta in men inte räkna med kanske att de färgar eller lyfter laget på en gång. Men att ja, de kanske kan slå nästa år eller året därpå och säljas vidare. Och så finns det ju de här, för laget måste ju, truppen måste förstärkas. Det är de ju överens om. Problemet är ju att saknad av pengar och läget i liksom, att man ligger till som man gör. Mm. Man är inte särskilt attraktiv.
Nej, precis.
Och kan du då inte betala hit folk, då, ja, men då sitter du i en ganska svår sits.
Mm. Mm. Och då är man långt ifrån den hylla som ÖSK var 2019.
Oh ja.
Tog in, när man verkligen spetsade laget då inför hösten. Så det är motigt tror jag. Men senast du pratade med Christian så lät ju som att han återigen var positiv till att det snart händer något.
Ja, han hade inga... Han sa att det fanns... Att den här som vi först pratade om, som du ju satte namn på.
Agon Sadiku.
Exakt, ja. Han hade då en till. Som, ja, man ska behöva inte säga ett eller två eller så, men säg att den här var tvåa då. Och den finns fortfarande kvar och kan gå till sig ganska snart, som jag förstod det. Eller som han sa. Vad det är har jag inte en blek aning om, men en anfallare. Alltså en offensiv spelare.
Om man ska titta lite på de andra lagen så HIF, Stuart Baxter har hittat en gammal vän ifrån Sydafrika, en mittfältare. Som han har tydligen varvat 4 gånger förut, tror jag.
Ja, varför inte en gång till då?
Ja, en mittfältare som har även, han har haft honom i landslaget. Som verkar vara på gång in. Och sen då är
på tal om lag som inte kan göra mål.
Ja, precis. Vi kan titta också, Giffarna Sundsvall har ju varit lite i nyheterna idag.
Mm.
Med två nyheter som finns lite Örebro-koppling till. Två gamla örebroare. Joel Cedergren är klar som assisterande sportchef.
På halvtid.
Ja, reaktion alltså.
Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Jag kan säga att mindre assisterande aura än Joel Cedergren, det tror jag knappt går att uppbringa på denna jord.
Nej, verkligen inte. Jag bestämmer aura.
Det är
annars vill inte jag vara med.
Ja, och nu har han ju då, han är ju assisterande till sin gamla polare Tommy Naurin och Carl Ståhl är ju också i Giffarnas ledning där och det är ju gammal spelare också så de känner ju verkligen varandra så de vet säkert vad de gör men man blir förvånad att man ska ha Joel Cedergren som assisterande. Jag skulle nästan vara lite nervös om jag var Douglas Jakobsen, tränaren i GIF Sundsvall också när Joel Cedergren är tillbaka i klubben, sportchefens gamla kompis. Vi får se. Och sen är det Elias Durmas som ju, är inte det lite synd då?
Jo, det tycker jag. Väldigt fin vänsterfot, sen är han väl inte den typ av vänsterfot som gäller ute efter, alltså någon kantspringare, det är han ju inte.
Nej, han utgår ju oftast då från högersidan som en inverterad ytter.
Ja, men en sån som Elias vore ju naturligtvis kul att se. Han är ju örebroare. Han är ju liksom, han var pojklandslagsman. Yngre bror till Jimmy då, som ju heller aldrig hamnade i ÖSK. Varför det har blivit så, det vet jag inte. Det är ju forward-killar från början.
Precis.
Men det letade sig aldrig till ÖSK där.
Elias försvann ju tidigt som tonåring till Syrianska, va? Nej, för Hammarby.
Till Hammarby, va?
Ja, och sen Syrianska.
Ja, han var ju superlovande såklart.
Mm.
Men har ju kommit ifatt sig.
Ja, precis. Det har ju tagit en ganska lång tid från.
Men ännu har han ju inte, alltså ett jättebra år i Vasalund eller två. Det är ju bra. Men det säger ju ingenting. Han, i AIK i Allsvenskan har han väl fått 3 inhopp, tror jag. Så att.
Mm. Ja, men det känns ändå som att i en annan värld, i en annan tid skulle ÖSK, hade det varit väldigt vältajmat att ÖSK tog in honom nu. Mm.
Ja, men det är en jävligt välskolad spelare med massa tekniska, han är inte jättesnabb så, men han har ju mycket boll i sig. Jag har bara pratat med några gånger, men det är ju en otroligt sympatisk kille också, så här, liksom driven och vill mycket.
Ja. Lagkapten i Vasalund och väldigt ledarfigur där.
Ja, men precis. Och han har ju lite balls, tror jag.
Ja. Ja, men det blir väl intressant att se om han dyker upp i Superettan och se hur han färgar där. Vi kommer tillbaka till det här då att ÖSK inte kan vinna fotbollsmatcher. Vi behöver prata om det. Vi tittar lite på framåt. ÖSK kommer nu möta J Södra på måndag. Och sen i omgången efteråt så reser man till Gävle för att möta Gävle. Utan poäng där så då hamnar ÖSK verkligen i ett desperat läge.
Ja, ingen snack om det. Nu har de ju 5 raka oavgjorda. Jönköping på hemmaplan. Ja, men gå ut och kör då. Liksom, jag tycker att match som vi såg igår när de hamnade i underläge med 2-0 och gjorde några byten, satte in Backman, satte in Daniel Björnqvist som flyttade upp högerkanten, alltså blev mer offensiva och verkligen klev fram. Jag tror att starta så då mot Jönköping. Våga ta tag i det från start.
Jönköping då har ju tappat formen nästan totalt efter man släppte iväg Pashang Abdullah till Degerfors. Mm. Deras stora målskytt har nu 3 raka förluster i Superettan. Varav väl två mot Utsikten i och för sig. Och en mot Öster, så har det varit ganska tufft. Men lägg till då att det har varit svårt för dem att göra mål nu. Mm. Så att det är ett positivt läge att möta J Södra nu. Som ju också, parentes, är ju en klubb i extrema ekonomiska problem.
De också.
Ja, de är under lupp för licensnämnden och verkar inte direkt ha någon väg ut. De får ringa upp till Jämtland och fråga hur man tar sig ur sådana här situationer.
Skaffa lite läkemedelsaktier.
Mm. De har ju också plockat in ett par tre spelare nu under sommaren faktiskt. Vilket ju man kan tycka är märkligt då, eftersom det är verkligen, läser man om deras ekonomiska läge så är det verkligen total desperation där. Det kan gå riktigt illa för J Södra, och då pratar vi om klubbens fortsatta verksamhet helt enkelt.
Jag vet inte vad J Södra stad, deras stat i staden.
De är väl utklassade av HV71?
Ja, men det är de ju, men hur utklassade är de? Finns det någon?
10-0.
Finns det någon ekonomi? Är det någon jävel som vill hjälpa dem?
Ja. Det är ju en klassisk klubb.
Mm.
Och en fin arena har de där som ligger uppe. Så man tycker väl att det borde finnas intresse på något sätt. Men de har inte lyckats ersätta Pashang Abdullah. Vi får se. Det känns som att det är en väldigt, väldigt bra läge att möta J Södra för ÖSK. Och kanske ta den där segern då som ju har jäckat ÖSK nu i 7 matcher i rad.
Man skulle ju önska att våga gå ut, kliva på, tar ledningen. Jag kollade lite för, de har i 6 matcher har de tagit ledningen med 1-0. Alla de 3 de har vunnit har de tagit ledningen i, har slutat. De har förlorat en när utsikten vände.
Mm.
Jag tror med den mentala status som hela laget har, de behöver få ledningen. De behöver få gasen.
Lasse Wikström kommer med statistik.
Det är inte varje dag.
Nu går
skam på torra land.
Ja, men det var intressant där. Alltså en förlust från ledning.
Ja, de har ju räddat upp till oavgjort från underlägen.
Mm.
Har de gjort.
Mm.
Men de gånger de har tagit ledningen, 6 gånger, 1-0, har de vunnit 3, 2 oavgjorda och en förlust.
Och möter J Södra hemma och ÖSK ha bara en förlust. Ponera, vi målar fan på väggen.
Mm.
Det blir inga poäng mot J Södra och Gävle. Vad händer med Christian Gjärdle?
Ja, alltså jag vet inte om jag kan se att det vore rimligt att ta bort honom på något sätt. För att i något läge egentligen. De har inte råd med det. Vem ska ersätta? Jag känner att det måste till väldigt mycket mer. Jag vet inte vad det ska vara.
Mm.
Det måste vara en spelaruppror eller någonting sånt. Jag menar, vad ska han göra? Jag läser också de här kommentarerna. Du tränar en sak och motivera spelarna innan man lägger av. För det första, elitidrott så måste var och en kunna motivera sig själv. Annars har man inte där att göra. Men han är ju inte oansvarig. Man kan inte hålla sig oansvarig för att det inte går som det ska. Liksom, vad fick han för förutsättningar? Och vad har han för förutsättningar fortfarande?
Min linje har ju länge varit att ÖSK har ju varit inne i ett självskadebeteende. Att man har bytt tränare allt för ofta. Hans stubin för att bli sparkad måste vara lång brintid på den. Men samtidigt, om man då i det här läget 0 poäng mot J Södra i 0 poäng mot Gävle. Laget ligger då förmodligen under strecket. Nedflyttningsstrecket pratar vi om då. Då kommer det vara nervöst. Ja, precis. I en jubileumsmatch. Då kommer det vara nervöst i ÖSK-styrelsen. Det är jag helt säker. Och det finns ju andra möjligheter också. Det skulle kunna vara att man säger att Christian Gjärdle ska bli sportchef. Man plockar in en annan tränare. Eller gör omfördelningar i tränarorganisationen. Jag tror att det går att förutsätta att det skulle vara ett desperat och väldigt, väldigt nervöst läge. Om det går snett i de här 2 matcherna.
Mm.
Och jag tror inte och jag tycker inte att ÖSK ska ta bort Christian Gjärdle. Men jag bara konstaterar faktum att så kommer det vara. Att det blir sådana diskussioner, det kommer bli ett hårdare press utifrån. Det är någonstans där tror jag att tålamod som tryter, så det är någonstans där tror jag.
Alltså någonstans så måste ju ändå grundfrågan i det vara, vad skulle i så fall kunna ersätta Christian Järlemö? I klubben finns det ju ingen.
Det är svårt att se att ÖSK skulle plocka på sig en
den kostnaden. Ja, hur långt kontrakt har Christian Järlemö?
Han förlängde ju precis där innan årsmötet. 13 mars så förlängde han kontraktet till och med 2025. Så det är alltså i år, det är nästa år och ett år till.
Mm. Och det är ju väldigt mycket pengar. Nu kan det ju finnas outs i det där.
Mm, det finns
att båda parter säkert kan kliva ur det. Men outer brukar ju sällan vara utan någon form av ersättning.
Nej, om det är helt gratis för ÖSK att sparka honom så skulle Christian Järlemö ha en dålig agent.
Kanske han har, jag har ingen aning. En viktig detalj som jag tycker är att jag tycker ju inte att Järler har coachat bort sig heller.
Nej,
jag tycker inte att han gör konstiga saker. Jag tycker att han försöker använda det material han har.
Och en jätteviktig sak är ju att laget aldrig eller nästan aldrig faller isär. Det är ju den här bortamatchen mot Gais, men Gais var väldigt bra då.
Ja, det var.
Och ÖSK var väldigt trötta efter en lång säsong där man hade lagt på ganska mycket i träningsintensitet. Så det, i övrigt så har ju inte laget fallerat. Det är ju för dåliga prestationsnivåer, men det har aldrig fallerat. Och han, som igår var senaste gången som han faktiskt får en reaktion från spelarna då, som då räddar poäng.
Är ju tydligt, väldigt tydligt besviken i pausintervjun. Mm. Det är också en grej. Jag tror ju att han är väldigt ärlig i omklädningsrummet och också tar om att det här duger inte. Om vi bortser från, första målet det är ett vådaskott i medvind. Ja, skitsamma, det händer. Det borde ha stoppats tidigare i och för sig, men det andra målet är en jättetavla. I övrigt är ju inte halvleken jättedålig. Spelmässigt okej, med svåra förhållanden. Trelleborg är inte bättre. Det är en halvdan fotbollsmatch i jävligt svåra. Det blåser väldigt mycket och två lag som behöver poäng.
Min poäng med resonemanget är nog egentligen att ÖSK har två väldigt, väldigt viktiga matcher. Och det är nu, eller aldrig egentligen, som det ska vända för att det ska bli en skapligt positiv. Det är inte likhetstecken med att förlora de här två matcherna och åka ur. För att det ska bli en skapligt positivt år. Det kan fortfarande vända till det, och då pratar jag inte om allsvenskt avancemang, utan att det ska bli att man ska landa det här på något hyfsat säkert sätt.
Ja, men där
då gäller det nog att man sätter de här. Ja, i alla fall en av de här.
Man kan fortfarande klara sig kvar.
Ja, ja.
Man kan göra det med kniven mot strupen i sista omgången, men vem vill det?
Nej, precis.
Vem vill ha det där en gång? Och vad är det för sätt att starta nästa säsong? Så att där tror jag det är helt rätt. Säg att man vinner de här två. Då är man ju plötsligt någonstans mitt i tabellen. Mm. Inte safe, men man är rätt så bra med.
Vinner de här två, varvar två eller tre spelare och står fortfarande med en skapligt skadefri trupp som man har just nu då, förutom den stora skadan på Nasiru Moro, så då ser det skapligt bra ut, men vi är långt därifrån än.
Ja.
ÖSK måste ju först och främst bevisa att man kan vinna fotbollsmatcher igen. Det är dags för, vad händer med honom?
Är det inte min tur att dra?
Nu är det din tur att dra. Jag är inte alls tyken som Elina Lövholm, men hon hon försvarar den här påsen med sitt liv.
Ingen är så tyken som Elina Lövholm när det gäller såna där saker.
Vilken tillägg.
Har hon bestämt sig för något, då är det så.
Mm.
Jag tar hela påsen.
Det är också drama nu i vad händer med honom med laget? Eller?
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Mycket kan hända.
Ja, vi har ju några platser som vi skulle vilja förstärka.
Nu har jag en lapp. Oj, Robert Walker.
Robert Walker?
Jajamän.
Bobby Walker.
Brorsan.
Kevin Walkers.
Är han två år äldre storebror?
Ja, just det.
Ja.
Mm,
han är i alla fall storebror.
Ja.
Typ två.
Ja, 87 mot 89 låter vettigt.
Vänsterfot.
Lite allsidig.
Ja, forward var han väl. I alla fall när han var i ÖSK så var han aspirerad på en... Han spelade ju en hel del.
Skadedrabbad.
Det var han väl en del.
Det skulle jag säga att han var. Och sen fick han väl lägga av också sen efter några år i forward.
I forward, ja.
En offensiv spelare.
Ja, han var ju mer av en forward. Men bra vänsterfot. Alltså bra tryck i skott och sånt.
Ja.
Och en rejäl närkampsspelare. Han har det där. Jag går in först i närkamperna även om jag kommer sist.
Och vilken tid vi pratar om. Det är någon gång där han var ju med i Superettan 2006.
5-6 där, ja. Mm, det var han.
Och spelade lite. Och sen kan jag inte direkt... Blev det forward direkt efter?
Ja, det tar jag inte ur huvudet.
Nej.
Och sen, han kan ha varit iväg någonstans.
Han har en namn som är skådespelare. Han hade en kortare Wikipedia-lista än den här skådespelaren.
Okej. Okay.
Ja, tidigare klubbar, det är ju verkligen, det är hans pappas fotspår om man säger. De var ju unga båda två, så de flyttade ju med familjen helt enkelt. Han har ju spelat i Varberg, Kalmar och i GIF Sundsvall förutom ÖSK.
Mm.
Och sen då kom han till ÖSK 2005 som senior och gjorde 38 matcher och 4 mål. Han har gjort en låneperiod i Åtvidaberg och sen så gick han vidare till Jönköping Södra. Så det var ju lite...
Ja, just det. Ja. Du har en svagt minne när du säger det.
Ja, men du var ju mer bättre på det än jag då. 2010-2011 spelade han i Jönköping Södra och gjorde 41 matcher för dem. Och sen då till
forward. Ja. Han driver ju bolag ihop med Erik Björndahl.
Precis, i reklambranschen.
Vad heter det? RE Media?
Jag skulle säga att Robert Walker har svårt att ta sig in i våran, vad händer med honom och Elva?
Mm. Vi har ju den här Balkan trippen.
Den rör han inte.
Nej, jag tror inte han rör den.
Och sen hade vi då Paulinho, vi har Pelgander och vi har Sebastian Henriksson på mitten. Och jag tycker inte att han rör någon av dem heller.
Nej, rent meritmässigt så gör han inte det.
Jonas Pelgander har hundratals matcher för ÖSK, så A-lag.
Ja. Och vi måste ha någon som rensar framför backlinjen.
Vi har ju Sebastian Henriksson också. Nej, jag tycker inte att han... Nej, det är första Robert. Gången vi nobbar en ny spelare.
Ja, men han får sitta på bänken.
Ja, men bänken sa vi redan förra gången att den finns ju.
Nej, men den är enorm.
Ja.
Den är oändlig.
Ja.
Som internet.
Bra! Vi ska runda av där.
Det ska vi.
Ja, vi tackar för oss.
Ja, puss och kram.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.